Stort tack Lukas, Tärnborg, Jonathan, Walter för att jag fick komma hit i år igen. Det betyder att jag inte gjorde bort mig helt förra året. Det är alltid med en viss bävan, en viss fruktan. Jag ställer mig så här inför människor och talar. Jag tillhörde inte de under högstadiet gymnasiet som älskade att stå framför klassen och prata. Och det är fortfarande jag känner en viss anspänning och en viss nervositet. Men det är superkul att vara här i Alunda igen. Jag heter Robert. Jag är från Uppsala. Jag har förmånen att få arbeta i Uppsala Pingst, en kyrka i centrala Uppsala sedan 14 år tillbaka. Jag är gift med Josefin, jag har två barn. Och jag kom till tro, jag blev kristen när jag var 21 år gammal. Jag kom från en väldigt mörk tid i mitt liv. Jag hade spelat fotboll och satsat på en elitkarriär. Jag skadade mig svårt, jag fick sluta spela fotboll. Och jag hamnade i en identitetskris. Vem är jag och var är jag på väg med mitt liv? Jag började dricka, festa och gjorde massa olika saker. Men sen så fick jag möta Jesus den 8 augusti 2003 klockan 14-15. Och därifrån blev mitt liv aldrig mer detsamma. Mitt liv har inte på något sätt blivit som jag själv har tänkt och föreställt mig. Det har blivit mycket bättre. Jag är ganska ointressant egentligen. Jag hoppas att det jag ska prata om ikväll är betydligt intressantare. Det här med att presentera sig själv, det är ganska svårt. Vad skulle du själv säga om du fick 30 sekunder här uppe? Vad skulle du välja att plocka fram från ditt eget liv? När vi möter nya människor, det är många nya bekantskaper här ikväll. Då ställer vi ofta följande tre frågor. Den första frågan, vad heter du? Den andra frågan, var bor du? Eller var kommer du ifrån? Och den tredje frågan, vad gör du? Vilken skola går du på? Eller vad jobbar du med? Du och jag, vi lever i en tid när vi definierar andra människor och även oss själva utifrån vad vi gör. Vad vi jobbar med, vilken utbildning vi går på. Vilken typ av karriär vi har. Vi lägger ofta ett värde hos andra människor, ofta omedvetet men ibland också medvetet, utifrån hur man har lyckats i livet på ett ekonomiskt plan. Ett statusfullt yrke signalerar alltid lite mer värde än om man är arbetslös. Och det här, det är faktiskt förödande. Därför det leder till att du och jag hela tiden måste jaga efter vår framtid, jaga efter vårt kall, jaga efter att hitta någonting som är statusfyllt i andra människors ögon. Istället för att framtiden blir något positivt, något roligt, något glädjefullt att se fram emot, vad ska jag göra efter studenten och så vidare, så blir det en stress, en hets som gör att man jämför sig med andra människor. Jag önskar att när du går härifrån ikväll så ska du gå härifrån och känna en lättnad, en glädje och ett hopp inför den framtid som ligger framför ditt liv. Och det här gäller oavsett om du är kristen eller om du inte är kristen, om du är vuxen, om du är en ung tonåring eller om du är en äldre tonåring. Så önskar jag, det är min bön, att du ska gå härifrån och känna dig lite mer hoppfull än vad du gjorde innan du kom hit. Därför det står så här i Bibeln, en bok som jag är övertygad om är Guds ord till mänskligheten genom alla tider av historien. Det står så här i Jeremias 29 kapitel och vers 11, och det är Gud som talar genom profeten Jesaja. Jag är Jeremia, jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Och lyssna nu. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det här gäller alla människor på jorden. Alla människor har chans till att få en fantastisk framtid och en hoppfull framtid. Förutsatt några saker som vi kommer tala om lite längre fram. Vi ska nu läsa en text tillsammans från Bibeln. Den här boken, den har bokstavligt talat förvandlat mitt liv. Den här var en bok som jag inte ville kännas vid när jag var ungdom. Jag hade en bibel hemma, men jag gömde den när kompisarna kom och hälsade på mig. Och när mina föräldrar var hemma, då tog jag fram den, för de ville att jag skulle läsa Bibeln. Jag älskar den här boken därför den här boken är full av berättelser om ett folk, men också om personer vars livsberättelser jag kan relatera till. Jag känner igen mig när jag läser om olika personer i Bibeln. Och det ger mig kraft, det ger mig uppmuntran, det ger mig visdom, det ger mig råd om hur jag ska leva idag. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att människor som levde för 3000 år sedan, 2000 år sedan, egentligen brottades med samma saker som du och jag brottas med idag. Det är precis samma saker. Förmodligen kommer det vara så i framtiden också. Om jorden består så länge. Det får vi se. När Jesus kommer tillbaka, som vi som har en kristen tro tror. Att en dag kommer allt bli bra igen. Inga krig, ingen död, ingen sorg, inga smärtor. Utan allt kommer bli perfekt en dag. Vi ska läsa från första Samuelsboken, tredje kapitel. Och från den första versen. Vi ska läsa om en kille, en grabb, som heter Samuel. Samuel hade en mamma som hette Hanna. Och Hanna, hon kunde inte få barn. Och hon var förtvivlad. Men hon trodde på Gud, så hon gick till templet och hon bad Gud om att få ett barn. Hon blev gravid och hon födde en son. Och hon gav honom namnet Samuel. Det betyder Gud hör bön på hebreiska. Och som en tacksamhet till Gud för att hon blev med barn och fick en son, så dedikerade hon sin son till Guds hus, till templet. Och lovade att han skulle tjäna Herren resten av sitt liv. Så när han var avvand, när han hade ammat färdigt och hade blivit kanske 2-3 år, något sånt där. Man ammades längre på den här tiden. Så lämnade hon över honom till Eli, prästen i templet. Och så står det så här från första Samuelsbokens första kapitel, tredje kapitel, vers 1. Och vi läser från en berättelse som utspelade sig för cirka 3000 år sedan i en stad som heter Shiloh, som ligger i norra Israel, söder om Galileiska sjön. Du kan besöka den här platsen idag. Och så står det så här. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande. Eli, vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han. Och han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Då gjorde han det, än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp och gick bort till Eli, här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som åter steg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut, Samuel, Samuel. Och han svarade, tala, din tjänare hör. Och sen börjar Gud att tala. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för var en som har kommit hit ikväll. Tack att du ser varje hjärta, varje person. Du ser vad var och en befinner sig i livet just nu. Hur man mår på insidan. Du ser den som är nere, den som är bruten, den som är trasig och deppig. Du ser den som är uppgiven och den som desperat behöver få ett ord från dig ikväll, Herre. Du ser alla andra situationer i det här rummet. Jag ber att den här texten ska få bli levande ikväll, Herre. Att du ska tala, att du ska uppmuntra. I Jesu namn. Amen. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetsyner var ovanligt. Guds ord var sällsynt på den här tiden, säger den här texten. Det betyder inte att Guds ord inte var tillgängligt. För det var det. Det fanns ett tempel att gå till. Guds hus, en kyrka om du så vill. Det fanns en präst där som kände Guds lag utan och innan. Människorna som levde De levde i en tid när de inte överhuvudtaget var intresserade av att höra någonting undervisas från Guds ord. Guds ord fanns, men de ville inte höra. Eli hade två söner. De var mer intresserade av tjejer. De hade ordnat en bordell med tjejer som de sålde och som de hade sex med, som låg alldeles i anslutning till templet. Det var betydligt mer intressant för dem. Det var annat som lockade. Guds ord var tillgängligt, men det var ingen som var intresserad av att höra. Elis söner och de andra i folket valde att inte lyssna, utan de valde att lyssna och ta till sig andra saker istället. Det är inte helt olikt hur det är i Sverige idag. Om vi skulle slå ut antalet kristna på Sveriges befolkning så är det inte så många. Man säger att det är runt 500 000 kristna idag kanske i Sverige. 300 000 tillhör någon form av frikyrka. Det är väldigt få människor relativt sett, om man drar den här bilden, som är intresserade av att lyssna på Guds ord. Men Guds ord har aldrig varit mer tillgängligt än vad det är idag. Du behöver inte ens kunna läsa, höll jag på att säga. Du kan ta fram en app och höra på en ljudbibel. Du kan scrolla på TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, på Reels, på Shorts och få höra Guds ord i stort sett när du vill, hur ofta du vill. Guds ord är tillgängligt. Idag är det dock precis som på Samuels tid, människor som är betydligt mer intresserade av att lyssna på annat istället. Idag har vi tillgång till så oerhört mycket information. Det är bara att ta fram telefonen och börja scrolla. Och om du inte visste det så är det så att det du väljer att lyssna på, titta på, det du låter influera dig, det är också sånt som kommer att påverka dig. Tro inte att du är skyddad från att vara opåverkad. Du blir vad du äter. Du blir vad du fyller dig med. Och är det så då, som många gör det, att man fyller sig med olika influencers, konton och sanningar om att du måste bli rik och snygg och få ett statusfyllt jobb, bli känd för att lyckas med livet, för att få ett värde, att få många följare, likes, då kommer det också att påverka dig. Då gör det medvetet eller omedvetet att du får en press på dig att du också måste göra karriär, att du måste bli som dem. Att du måste ha ett fett bankkonto för att anses ha lyckat med livet, att du måste ha en partner, en snygg partner, att du själv måste ha ett ganska bra utseende i enlighet med hur de andra ser ut på kontorna som du följer. Och det här gör att du ställs inför en enorm press. Vi lever i en tid när vi ofta hör det här uttrycket att du måste förverkliga dig själv. Du måste bli framgångsrik. Du måste bli någonting. Du måste lyckas med livet. Och att lyckas med livet, det baseras alltid på våra prestationer. Vad vi gör. De betyg vi har, det utseende vi har, hur vi lyckas på fotbollsplanen eller innebandyplanen eller i kören. Det är vad många människor idag lägger värde i. Och det är, ibland är det helt medvetet och ibland är det omedvetet. Jag är inte opåverkad av det här. Därför jag också uppväxt i en tid som jag tycker nu har eskalerat, där värdet hela tiden bestäms utifrån våra prestationer. Och det gör att vi alltid känner en press på oss. Vad ska jag göra i framtiden? Vad ska jag göra när jag blir stor? Tänk om jag inte kommer in på den där utbildningen. Tänk om jag inte får det här betyget och skriver av på det här provet så jag får det här betyget. Hur ska jag göra då? Vad händer? Och så blir vi oroliga. Vi börjar må dåligt. Det är inte konstigt att det är många drabbas av psykisk ohälsa idag. Därför att vi lever i en värld som målar upp ett ideal som är omöjligt att leva upp till. Och det blir hela tiden en press och en stress för oss. Texten säger att tempellampan var ännu inte släckt. Samuel, han låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Och då ropade Herren på Samuel. Tempellampan, eller menoran, den sjuarmade ljusstaken, den lyste fortfarande. Det är samma, det är därifrån vi har sjuarmade ljusstakar när det är advent hemma i Sverige. Det är utifrån just de här bibelsammanhangen, de judiska adventsljusstakarna med menoran. Den lyste fortfarande och det betydde att det fortfarande var natt. Läser man i andra Mosebok där man tillverkade alla föremål till Guds hus så ser man att den ska lysa från kvällen till morgon. Den lyste fortfarande, det var natt. Och så står det att Samuel låg vid Guds ark. Guds ark var en symbol för Guds närvaro. Samuel hade alltså placerat sin säng så nära Gud som man bara kunde komma, rent symboliskt sett. I den här arken låg också de 10 budtavlorna som Mose hade tagit emot med de 10 budorden och några mer saker. Där låg han och snarkade, Samuel. Och plötsligt så hör han en röst. Det är Gud som ropar på Samuel och säger hans namn. Men Samuel, han uppfattar inte att det är något speciellt med den där rösten, utan han tror att det är Eli som ropar på honom. Det var ju den röst han hörde varje dag när han var i templet. Det lät som en vanlig mänsklig röst. Så springer han till Eli som ber honom att gå och lägga sig igen, och så upprepas det 2 gånger. Jag tycker att den här texten är ganska befriande. Att inte ens Samuel, som så småningom blir en av de största profeterna i Gamla testamentet, han låg bakom, kan man säga, det som blev den blomstringstiden i Israels historia. Han banade väg för kung David, så småningom kung Saul, då Israel upplevde sin storhetstid. Inte ens han fattar att det var Gud som talade första gången Gud börjar att tala till honom. Det står så här att Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. Jag tror ofta att vi som tror på Gud har en föreställning om att när Gud börjar tala, då är det med en mörk röst från himlen. Samuel, Samuel. Men faktum är att det är väldigt sällan i bibeltexterna och i den tid du och jag lever idag som Gud talar på det här sättet. Lägg märke till att Samuel, han upplever den här rösten precis som en helt vanlig mänsklig röst. Han tror att det är Eli som ropar på honom. Så han gör självklart som han brukade göra. Han springer till Eli och säger: här är jag. Eli, som var präst, han var vis och erfaren. Han förstod till slut att det är Herren som talar och ger Samuel instruktioner, vägledning, hjälp. Att nästa gång du har den här rösten så säg: tala Herre, din tjänare hör. Gud talar alltså till Samuel på ett vanligt sätt med en vanlig röst. Och med Elis hjälp och vägledning så kan han börja lära känna Guds röst när det är Gud som talar in i hans liv. Om du kommer till tro på Gud, om du blir en kristen, då kommer Gud att börja tala till dig. Det är så det kristna livet funkar, på massor av sätt. Men nästan aldrig med en hög basröst från himlen. Lukas, Jonathan, Walter. Det är inte så Gud talar. Utan Gud talar både i bibeltexterna och i verkligheten. Framför allt genom sitt ord, genom Bibeln, men också genom andra människor. När jag kom till tro så tog det faktiskt ett par år innan jag började lära mig att urskilja när Gud talade. Jag skulle nu kunna stå här hur länge som helst och ge många olika exempel på hur Gud talar. Men jag har ett sånt där tillfälle som jag aldrig kommer glömma. Det är 8 år sedan. Jag hade jobbat ett par år i kyrkan och man har sina up and downs. Ni vet hur det är i livet, så är det. Och människor. Jag hade väl haft en tuffare period och kände att nej, jag vet inte om jag orkar mer. Jag hade fått lite smörj, lite utskällningar. Det är så när man står i ledarskap, oavsett om det är kyrka eller om du är president eller om du är chef på en arbetsplats. Du kommer inte få alla människor med dig. Ibland förtjänar du att få en utskällning för du gör fel ibland. Och ibland blir du oskyldigt anklagad för någonting som du inte har gjort. Det händer. Men jag kände att nu får det vara dags att ge upp. Jag orkar inte med det här. Några timmar senare så får jag ett sms från en person som skriver så här till mig. Jag kollade upp det smset idag. Jag har sparat dem här. Robert, jag kommer tänka på dig idag när jag var i kyrkan. Herren gläds åt det du gör. Du ska fortsätta göra det du gör. Han har sin glädje i dig. Och jag tänkte, ja, det var ju någon tillfällighet att det smset kom just där och då. Så jag tänkte inte så mycket mer på det och blev inte särskilt uppmuntrad, även om jag funderade lite på det där. Det gick 3 dagar. Sen kommer ett sms från en annan person, från en helt annan plats i Sverige, som skriver ett bibelord: Herren har sin glädje i dig. Och jag börjar fundera, kan det vara någonting? Jag la det där åt sidan och så gick det 2 dagar till. Så kommer det 3:e sms från en person från ett annat ställe i Sverige. De här känner inte varandra, de har ingen koll på varandra överhuvudtaget. Exakt samma bibelord. Du vet, Gud börjar att tala när man tar sig tid att lyssna på honom. När man ger utrymme för honom att tala. Gud talar, men han gör det främst genom andra människor. Inte genom den spektakulära eldslukan som stod här eller något sken på himlen. Utan han, Gud använder sin skapelse människan till att förmedla budskap till andra människor. Det är bland de vanligaste sätten Gud talar på. Det är så viktigt att du omger dig med människor som har med Gud att göra, om du själv vill ha med Gud att göra. Om du vill må bra så är det jätteviktigt att du väljer att umgås med människor som talar positivt in i ditt liv. Som ger dig energi, som ger dig komplimanger, som säger att du är en fantastisk kompis. Jag gillar dig, du är duktig, du är bra. Du vet, om du bara umgås med människor som sänker dig, som säger att du är dålig, att du är ful, att du inte är lika bra som någon annan. Det kommer att påverka dig. Du kommer att påverkas med de människor du umgås. Om du bara följer människor på sociala medier som lägger ut de finaste fasaderna av sig själva. De godaste måltiderna och de finaste beachbilderna och sexpack och allt vad det är. Du kommer inte att må bra. Du kommer att påverkas med det där. Se till att du umgås med människor som talar in positiva ord i ditt liv. Och vill du ha med Gud att göra, då ska du se till att du har en Eli i ditt liv. En Eli som kan vägleda dig, att lära dig att urskilja vad som är Guds röst och vad som inte är Guds röst. Därför ord har makt. Det finns inget värre än att höra att man är värdelös eller dålig. Tro mig, jag har fått höra det ett par gånger både i mitt vuxna liv och i mitt unga liv. Ord har effekt. Se till att du använder eller umgås med vänner i din skola som talar positiva saker in i ditt liv. Som i alla fall inte sänker dig. Se till att du redan ikväll börjar avfölja konton som du inte mår bra av när du tittar på. Börja följa sådana konton istället som ger dig energi. Som ger dig glädje. Som gör att du känner dig styrkt och stärkt på din insida. Och vill du ha med Gud att göra, då behöver du ha en el i ditt liv. Någon som har gått före. Någon som kan vägleda dig och hjälpa dig. Att ta reda på när det är Gud som talar eller inte. Det är därför kyrkan är så viktig. Därför då har vi chans att lära känna människor som har vandrat lite längre. Kyrka handlar inte om en fysisk struktur eller byggnad, utan det är människor som kommer samman därför man har funnit att livet handlar om någonting större. Se till att du omger dig med människor som talar goda ord in i ditt liv. Nu kommer vi till den sista saken som jag tänker beröra här ikväll. I den här texten. Och kanske också den som jag tycker är den viktigaste den här kvällen. Den spiken som jag verkligen vill slå på. Tänkte du på vilken plats Samuel var på när Gud började tala till honom? Vilken plats är Samuel på när Gud börjar tala? Vad gör han när Gud börjar att tala? Jo, det är mitt i hans vardag. En helt vanlig dag. Det är till och med natt. Han ligger och sover. Samuel har inte presterat någonting. Han är inte på någon konferens. Han är inte i bön. Han gör inget speciellt, utan han ligger och snarkar. Han ligger och sover i templet. Då börjar Gud att tala. Plötsligt så kommer hans liv att inte bli detsamma mer. Medan han ligger och sover. Och det du behöver se, och jag också påminnas om i den här texten, det är att Samuel, han var inte på vilken plats som helst. Han var på en plats där Gud kunde tala till honom. Samuel hade skapat förutsättningar i sitt liv så att Gud kunde tala. Han var i Guds hus. Han låg vid arken. Han hade en vägledare, en hjälp, en människa som brydde sig om honom, Eli, som kunde hjälpa honom. Och framför allt, han hade till skillnad från de som levde i samma tid som honom en vilja att höra Guds röst. Han hade rätt attityd. Han var inte intresserad av tjejerna borta vid tempelingången. Han var inte intresserad av vad de främmande folken kom med, olika avguderier och annat som fanns i det här tidens samhälle. Han ville själv lära känna Gud. Det var därför han var på den här platsen. Samuel var på en plats där Gud kunde tala. Och han hade själv banat väg för de förutsättningarna. När Gud talar så är det Gud som bestämmer vilken tidpunkten är. Men det är när Samuel ligger och sover. Det vill säga, Samuel behövde inte jaga sin framtid. Utan hans framtid kom till honom. Därför det Gud säger till Samuel den där stunden, det är vad han ska göra härnäst. Hans vandring i livet fortsätter. På alla delar i sitt liv så var Samuel i en position där Gud kunde tala. Och tack vare detta så kunde han omfamna den framtid som Gud hade i beredskap för honom. Den framtid och ett hopp som jag läste inledningsvis. Och vi läser redan i första versen i första Samuels bokens fjärde kapitel att vad Samuel sa nådde ut till hela Israel. Samuel fick i uppdrag att gå ut och tala Guds ord, Guds lag till människorna i samhället. Och det gjorde han. Och det står att det nådde ut. Det vill säga folket tog emot det. De var intresserade. De ville höra. Och plötsligt så förändras hela samhället under den här tiden. Plötsligt så var ordet inte sällsynt längre i den samtid som Samuel levde i. Det vi behöver se från den här texten, det jag önskar att du ska se här ikväll, du som känner dig stressad och pressad och orolig inför framtiden, det är att Samuel inte jagade sin framtid och sin kallelse, sitt yrke, sin utbildning, utan framtiden kom till Samuel. Den kom till honom när tiden var inne, därför han hade banat väg för det. Han hade skapat förutsättningar i sitt liv så Gud kunde tala till honom när det var dags. Det här är goda nyheter. Därför om den här texten är sann, om det Bibeln undervisar om här, då betyder det att du behöver inte hetsa. Du behöver inte stressa och känna oro inför det som ligger framför. Om du ser till att vara på rätt plats, att vara i position, om du ser till att skapa förutsättningar i ditt liv för Gud att tala, då kommer också framtiden komma dig till mötes. Det kommer att lösa sig. Det kommer att lägga sig till rätta. Och plötsligt får du kliva in i den plan och den framtid som finns för dig. Min framtid blev precis som för många andra idag en börda och en kamp istället för en glädje. Det blev nästan som en förbannelse i mitt liv. Därför jag jämförde mig hela tiden med mina jämngamla kompisar som hade tagit studenten. Några var redan klara med sin utbildning innan jag ens hade kommit på vad jag skulle göra. Några hade gift sig och fått barn. Och andra hade köpt sin första bil och dessutom snygga bilar. Och ju mer jag jämförde mig, ju värre blev det. Tills jag fick en Eli i mitt liv. En eller ett par personer som började vägleda mig och lära mig vad Bibeln undervisade om. Och nu kommer jag säga en sak som jag vill att du ska lägga på minnet. Som du ska komma ihåg. Något som jag tagit rakt från Bibeln. Och det är att din framtid handlar inte om vad du ska göra. Vad du ska få för yrke, vilken utbildning du ska gå, vilket program du ska söka på gymnasiet. Utan din framtid handlar om vem du ska bli. Du kommer kunna ha många olika yrken i livet. Och allt kommer kunna vara rätt. Men frågan är, vem är du? Vilka värderingar präglas du av? Vilken etik och moral kommer bo i ditt hjärta? När Jesus kallar lärjungen Petrus, yrkesfiskaren, till att bli en lärjunge till honom. Då förändrar inte han Petrus yrkeskunskap. Petrus var perfekt för det uppdrag Jesus hade. Som fiskare var han utrustad till att tänka metodiskt, strategiskt. Han var uthållig. Han hade tålamod. Och det kom väl till pass när han började att fiska människor. Det som förändrades, det var Petrus värderingar. Hans hjärta, hans insida. När Paulus kommer till tro i Nya Testamentet. Så tar inte Jesus eller apostlarna bort yrket från honom. Han var lärare, han var expert i att undervisa i Guds lag. Paulus fortsatte att undervisa i Guds lag med en liten annan tillämpning. Men det som primärt hade förändrats i Paulus liv, det var hans hjärta. Det var hans insida, hur han tänkte och tyckte om livet. Kallelse, framtiden, handlar aldrig om vad du ska göra för yrke, utan det handlar om vem du ska bli. Sen kommer framtiden att komma dig till mötes. Det kommer lägga sig till rätta. Du kanske ska ägna dig åt en sak hela livet eller flera saker. Men framtiden, kallelse, handlar om vem du ska bli som människa på den plats där du kommer att vara. Har Gud skapat dig, så är det dig han vill ha. Du ska inte vara en blek kopia av någon annan, utan du ska vara det original som Gud har skapat. Med ditt utseende, med dina gåvor, med dina funktioner. Det är vad du är kallad till. Se till att du gör som Samuel. Att du skapar förutsättningar för dig, för Gud. Att låta den framtiden ha beredskap för dig komma dig till mötes. Se till att du har en el i ditt liv. Se till att du på djupet vill lära känna Gud. Att du har en rätt inställning och attityd. Och att du skapar utrymme för Gud att tala. Börja på den plats du är idag. Var en schysst kompis. Bror, syster, dotter, son. Betjäna dem som finns i din närhet. Och se till att den här världen blir till en lite bättre plats där du är. Att du lyser upp den plats du är på just nu. Så kommer allt det andra lägga sig till rätta. Jag lovar, det funkar så. Lovsångsteamet kan komma upp. Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har med det, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Den som helhjärtat söker efter Herren kommer att finna honom. Att söka Herren helhjärtat, det är inte bara någon känsla i hjärtat, utan det är en attityd. Det har med en inställning att göra. Att du med hela ditt liv, dina handlingar, dina ord, vill söka Herren. Vill, precis som Samuel, ha en relation med honom. Det betyder inte att du kommer lyckas med allt. Men det handlar om din attityd, att du vill göra skillnad i den tid som du har hamnat i den här världen. Jag är övertygad om att det finns en plan för var och en av oss som sitter här. Det är ingen slump att vi föds in i det här landet 2024. Jag tror att det finns en Gud som ligger bakom detta. Som har gjort oss precis till att vara de vi är i den här tiden. För att den här världen ska få bli en lite bättre plats. Men du måste ta första steget. Och visa att du vill ta emot och säga ja till den inbjudan som Gud har gett dig. Han kommer aldrig att tvinga sig på dig. Utan du måste ta första steget. Du kanske är här. Precis som vi såg på filmen här. Om ny generation. Och inte har en egen kristen tro. Du har tänkt att det aldrig var någonting för dig. Du kanske har negativa erfarenheter av kristna. Jag är ledsen om det är så. Vi som är kristna, vi är inte bara mer än människor. Det är just därför vi är kristna. För vi har insett att vi behöver någon mer i vårt liv. Det var därför jag blev kristen. Därför att jag var bruten, jag var svag. Och jag insåg att jag klarar inte livet på egen hand. Då är det dags att ge Jesus en chans. Det står så här i Johannes evangeliets 3:16. Att ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Allt handlar om att tro. Tro, det är inte en prestation. Det är inte ett krav, utan det är ett erbjudande. Och det är en vilja att tro att det finns något större att leva för. Den här världen är en ganska mörk plats just nu. Och ärligt talat, om jag inte hade min tro nu, så hade det känts ganska deppigt. Därför slår man på nyheterna så är det bara krig, det är våld, det är kriminalitet. Vi lämnar en pandemi bakom oss och det spås att det ska bli ett tredje världskrig när man slår på nyheterna. Att det aldrig varit så nära ett tredje världskrig som det är nu. Jag vet inte. Men du vet att I Jesus så har vi tron om något större. Att det finns något större att leva för. Att sista ordet inte är sagt. Att det finns någon som har full kontroll i en annars ganska mörk värld. Du som vill ge Jesus en chans, du ska snart få göra det. Du kanske har kommit hit till den här konferensen och har varit med på resan. Du sa ja till Jesus en gång i tiden, men som har saker kommit emellan. Du har låtit dig influeras av annat och påverkats och kanske gjort massa saker som du vet har varit destruktivt för dig. Alltså det bästa med kristen tro är att det aldrig är en lång väg tillbaka. Därför allt handlar om nåd. Att få någonting gratis utan att ha förtjänat det. Då kan du komma tillbaka till Jesus den här kvällen. På en sekund, i ett steg. Därför att han är alltid närvarande. Jag brukar tänka att det kristna livet ibland är som en GPS där man har klickat in himlen som slutdestination. Ibland går man lite fel i livet, lite snett. Men vad gör en GPS då? Jo, den beräknar ny rutt och sen hamnar man rätt igen. Och sen hamnar man ändå så småningom på rätt väg igen. Det farliga är inte att misslyckas, att göra fel. Utan det är att inte resa sig upp. Du ska snart få chans att ge uttryck för ditt behov också, du som är här. Och till sist, du som sitter här och är helt urlakad på insidan. Torr. Du känner att den där glöden, passionen som du en gång i tiden hade, den har försvunnit. Då ska vi be att den här fredagskvällen får bli en kväll när ditt hjärta får börja brinna för Jesus igen. Precis som den här konferensen heter. När passionen, glöden som Samuel hade i templet, när Gud börjar tala. Att du ska få drabbas av den på nytt. Att Gud ska få blåsa liv i din inre människa genom sin ande. Kanske är du här ikväll också som just nu chippar efter andan. Det är sista chansen, känner du. Du kommer hit ikväll för att känna att okay, jag ska ge den sista chans. Du kanske just har drabbats av psykisk ohälsa. Du funderar mörka tankar om livet, om att avsluta ditt liv. Kom ihåg, precis som den här texten sa, att tempellampan ännu inte var släckt. Vilket tyder på att det ännu inte var morgon. Den lös fortfarande. Så finns det fortfarande hopp för dig. Så länge du andas så finns det hopp. Det lyser fortfarande ett litet ljus. Ska be för dig också. Vi gör så nu att alla som sitter där inne böjer sina huvuden. Ingen tittar på varandra i respekt. Jag kommer inte göra något konstigt nu. Jag kommer inte tvinga dig till någonting. Men jag kommer erbjuda dig att räcka din hand när jag säger till. Inte för min skull, inte för någon annans skull. Utan för du har ett behov av att få möta Gud. Kanske ta steget att ta beslutet att tro på honom, att bli en kristen. Ge honom en chans, du har inget att förlora. Du kanske vill komma tillbaka till honom. Du kanske behöver ett hjärta, att ditt hjärta börjar brinna igen. Eller du kanske just är på sista chansen. Där är din sista chans, det är anledningen till att du kom hit ikväll. Då ska du alldeles strax få räcka din hand. Jag kommer att bara be en bön för dig härifrån. Jag kommer inte peka ut dig efteråt eller söka upp dig på något sätt. Men jag tror det är viktigt att få signalera mellan dig och Gud att du behöver honom. Du vill ge honom en chans. Så överallt i kyrkan nu så blundar vi. Och du som verkligen har ett av de här behoven, varsågod och räck din hand där du sitter. Så kommer jag be för dig härifrån. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Alla blundar i respekt för varandra. Gud välsigne dig. Var ytterligare någon? Gud välsigne dig. Gud välsigne dig också. Det är många som räcker sina händer. Jesus ser precis vad som ligger bakom din hand. Gud välsigne dig också. Var ytterligare någon? Gud välsigne dig. Och Gud välsigne dig också. Ni kan ta ner era händer. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du tror på oss, även om vi inte tror på dig. Jag tackar dig för att du kan förändra, du kan förvandla. Du som förvandlade mitt liv, jag som var på väg in i totalt mörker. Tack att du kan förvandla, förändra människors situation just nu, Herre. Jag ber för den som har tagit första klivet att bli en kristen ikväll, Herre. Jag ber att du ska komma till den personen just nu och ge den frid i hjärtat, en lugn och ro, en glädje, Herre. Jag ber att du ska tala, Herre. Jag ber att du ska möta den som just nu kom tillbaka till dig efter att ha glidit bort en period. Tack att du just nu förlåter. Tack att du upprättar. Tack att du kommer med frid och glädje här. glädje över att få leva, över att få finnas till. Herre, du ser den vars hjärta har svalnat, Herre. Där glöden har försvunnit, men som längtar efter att få börja brinna på nytt. Jesus, tänd en eld, Herre. Tänd en eld i den vars hjärta just nu behöver glöd och eld, Herre, för dig igen. Och Herre, till sist så vill jag be för den människa som just nu kippar efter luft, som just nu bara ser mörker framför sig, men som ger dig en sista chans, Herre. Nu ber jag, Herre, möt den människan just nu, Herre. Gör ett mirakel, Herre. Förvandla, upprätta, hela på insidan, Jesus. Tack Jesus att i dig så har vi allt vi behöver. Tack att vårt värde ligger i dem vi är i dig, Jesus, inte vad vi gör. Tack Jesus att du har lovat en framtid, ett hopp och en plan för var en som helhjärtat söker dig, Jesus. Tack att det inte är nonsens, att det är bara något som står, utan tack att det är på riktigt, Jesus. Tack att det funkar. Tack för att du är här ikväll. Vi lägger hela den här konferensen i dina händer, Jesus. Tack att du vill göra stora saker bland oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.